Det här är en podd från Svenska Yle.
Just nu sitter vi och väntar på att regeringen ska berätta om planen för hur Finland ska börja lätta på restriktionerna som infördes på grund av coronapandemin. Ingemo Lindros, vad tror du vi har att vänta? Min känsla är lite att vi har ett ganska stort paket åtgärder att vänta från regeringen.
Jag tror också att det blir stort och detaljerat och att man går igenom alla ministeriers olika ansvarsområden. Men det betyder ju inte att de här restriktionerna för den skulle lyftas alla samtidigt eller väldigt fort, utan jag kan tänka mig någon slags plan med olika tidtabeller för när man lättar på olika restriktioner. Åtminstone säger statsministern själv att det handlar om ett så pass brett paket, så det är därför det har tagit tid och som man har suttit så pass länge i det där. Två hela dagar.
Ja, exakt. Det här är alltså nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid och jag pratar med vår politiska reporter Ingemo Lindros. Och vi räknar här att nu när vi pratar, nu är det måndag eftermiddag, nu har regeringen suttit i 17 timmar sammanlagt och överlagt. Men den bilden jag fick när jag såg Sanna Marin, hon kom till förhandlingarna när de började i söndags morse. Hon ser ju alltid bestämd ut. Hon vacklar ju aldrig så här, men hon är ju alltid så där cool. Men hon sa att hon har läst den här omfattande rapporten som ligger till grund för det som de ska besluta. Hon sa att hon har klart för sig hur det här ska se ut. Så jag tänker mig någon slags vägkarta faktiskt här, just precis som du säger.
Och det finns ju en beställning, kan man säga, speciellt nu eftersom all medierapportering har gått ut på det här, att vad är att vänta nu till nästa efter det här stora beslutet om att skolorna öppnar igen. Så nu när man också har suttit så här länge så finns det en beställning på att man ska komma med många besked, även om man kan tänka sig att en del också kommer att bli besvikna, sådana näringar kanske som skulle vara beroende av att öppna tidigare än vad man kanske kommer att få lov att göra. Men svårt är det ju att se. Det är ju också så att eftersom man fattar beslut så måste man ju också uppdatera sig om läge och det signaleras ju också att man kan vara tvungen att ta tillbaka vissa beslut som har varit i kraft tidigare, som det här med att begränsa folks rörelsefrihet. Man talar nu inte uttryckligen om Nyland den här gången, men att på något sätt. Och det har också talats om det att också om skolorna då öppnar så finns ju möjligheten med hjälp av undantagslagarna att ganska snabbt fatta beslut om att stänga skolor, till exempel inom ett visst område på nytt, om det skulle behövas i någon särskild region eller så. Så att, det här är ju kanske svårt att tänka sig nu, men det kan ju komma alla möjliga varianter här anefter.
Ja, precis. För det som ju är ett faktum och som experterna säger är ju att det kan komma en ny våg och det kan komma flera vågor av pandemin. Men det som jag tänkte på att när vi sitter nu i det läget som vi gör, så när alltsammans började så blev ju ett sånt här slagord eller en sån här magisk formulering det här att vi ska platta till kurvan. Och det handlar ju om det då att det inte skulle bli så många smittade och framförallt så många sjuka på en gång, så att vårt hälsovårdssystem inte skulle klara av det. Nu har ju Finland verkligen lyckats platta till den här kurvan och det är ju egentligen här vi sitter nu med det faktum att regeringen och myndigheterna som gav regeringen råd. Så egentligen är ju den stora bilden nu att det här, att de har lyckats.
Ja, eller åtminstone så här långt så har de ju lyckats. Och det här sa också en person som hade helt, helt intressant forskningsområde, Pauliina Ilmonen, som jag talade med förra veckan, som forskar i statistiska modeller för hur olika virus sprids. Och hon sa det ju att Finland har lyckats bättre än de flesta andra länder, och i synnerhet om vi nu ser på Europa och våra grannländer, i att hålla det här virusspridningen på en så här pass låg nivå ändå. Och hon sa att skulle man fortsätta med ännu mer begränsningar så skulle Finland antagligen kunna kväva det här viruset helt, eller kväsa som man kanske säger. Men att då kanske det inte finns en politisk beställning på ännu mer begränsningar, för folk börjar ju överlag vara så trötta på de här begränsningarna, och sen spekulerar vi vidare om det är att om man då tillfälligt lyckades kväsa det här viruset så skulle man vara tvungen att ha gränserna stängda för en väldigt lång tid framöver, och då skulle man kanske ändå hamna i en situation där det där viruset finns någonstans i något litet hörn så att säga och skulle kunna ploppa upp när som helst. Men det är intressant att höra att det finns också de som tänker i de här banorna, att tänk om man nu skulle göra ännu mer, samtidigt som då det realistiska är att vi håller på och öppnar upp här och så följer man med så bra som man kan vad som händer med virusspridningen eftersom man öppnar upp samhället.
Det känns ju kanske nästan som en konsekvens som man inte riktigt tänkte tanken till slut, eller kanske inte jag gjorde det här att den här tillplattade kurvan betyder ju att det här kan pågå hur länge som helst, och därmed försätter man ju sig i en omöjlig situation där man liksom kommer varken framåt eller bakåt.
Jo, det här är ju det som är så tröstlöst för många, att fast man så att säga har varit så duktig här nu i Finland och hållit så mycket stängt, så kan det här fortsätta kanske just därför hur länge som helst, men eller inte riktigt hur länge som helst, men man ser liksom inget slut på det. Nu har det talas ju om en pandemitopp i Finland i höst eller senare. Och sen kan det ju handla om flera toppar, att vi då har sett den första på väg ner, men att det kan komma en eller flera till.
Men det här som det pratas jättemycket om nu då, att de här restriktionerna kan inte fortsätta, för i något sätt, eller de kan fortsätta men de kanske måste luckras upp. Och det talas mycket om det då, att i något skede blir skadan av restriktionerna större än nytta. Och det handlar ju då till exempel om hälsovården helt enkelt.
Eller? Jo, det finns ju de som har uttalat sig ganska synligt om det här. Till exempel det här gröna politikern, eller snarare politiker emeritus Osmo Soininvaara, som är specialiserad på social- och hälsovårds frågor genom sin karriär. Han har bloggat mycket om det här och skriver ur ett helt annat perspektiv än många andra, att skadorna inte enbart för näringslivet utan för hela den offentliga ekonomin och i förlängningen hälsovården blir så omfattande att man måste fråga sig om det är värt det så att säga. Och det finns vissa sådana här pris som man också sätter i vanliga beräkningar då man planerar social- och hälsovården, att på hur dyr en vård får vara i förhållande till antal förväntade levnadsår, och så räknar man ut olika så här medeltal på det här. Och då så skriver han att den här coronavården, eller priset som vi indirekt då betalar för att hålla den här virusspridningen i schack, är liksom en helt annan storleksklass än någon annan vård i Finland. Om man nu vill räkna på det sättet. Ja, det här är ett perspektiv och det är ju intressant, och det handlar ju om att kommunerna kommer att ha jättestor brist på pengar och måste kanske skära i annan hälsovård i längden och sånt.
Och att vård som då har ställts in nu inte blir av, och köerna växer på annat håll, och folk med olika slags sjukdomar inte får den vård de behöver. Och sen en annan poäng här är ju också det att hälsa, själva begreppet och definitionen på hälsa, är ju så mycket mera än att då inte bara specifikt bli coronasmittad. Jag såg precis här att den danska motsvarigheten till THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, de har kommit med lite förnyade råd nu och gör det lite så här, luckrar upp lite de här råden till äldre och skriver bland annat då att om man är rask och rörlig 75-åring så är det inte bra att isolera sig, för nu vet man mer om hur viruset slår och ålder är en faktor som absolut spelar in, men det är inte rakt av så att är du 70 plus så ska du låsa in dig, för det är inte nödvändigtvis bra, så det är också en aspekt.
Och jag tänker så där spontant att det där låter så danskt på något sätt, för att Danmark gjorde sig någon gång i tiden känd för de här äldreboendena där de äldre fick dricka vin någon gång per vecka och för att öka trivseln och så här, medan det kanske inte den finländska äldrevårdens starka kort det här att just här på äldreboendena i Finland så trivs åldringarna extra bra, utan det är ju kanske andra länder som har varit extra skickliga på det här med social samvaro på äldreboenden. Så det här hänger ju ihop indirekt, att hur man ser på det här. Vi är ju ganska duktiga på det här med ensamhet överlag i Finland. Och man slås ju av det här om vi i sådana här situationer blir lite för duktiga på det.
Ja, och just äldreboendena och smittan som vi pratar om, att regeringen har lyckats, eller ska säga lyckats inom situationstecken vi ska säga, men i varje fall så när det gäller smittan på äldreboenden så är det ju helt klart att där har ju samhället inte lyckats att skydda sina medborgare, för där har ju faktiskt smittan spridits.
Precis, och det här är ju då hela tiden en situation som man måste väga mot det här möjligheten för äldre att också kanske på något sätt få träffa sina närstående om de inte har så länge kvar i livet. Men man får väl jobba på det här med att försöka minska på smittspridningen i varje fall, och så att till exempel personal inte rör på sig från ett äldreboende till ett annat och sånt här som har visat sig vara problem.
Ja, det är ju så med det här läget att det, i något skede blir, är det ju så att det onormala blir normalt, och sen lär man sig att leva med det och man får nya vanor och nya system och nya rutiner. Det som jag ännu tänkte ingemo med det här läget som vi har i Finland, så är det ju så att det som man nästan har glömt bort lite här i allt samman är ju det att på det sättet har vi ju ett väldigt speciellt läge, för vi har ju nu den här beredskapslagen i kraft, så det råder ju faktiskt undantagstillstånd i Finland fortfarande som ger regeringen väldigt stora befogenheter på alla möjliga olika områden, och frågan är ju nu hur länge den här beredskapslagen med dess då befogenheter, hur länge den riktigt ska vara i kraft?
Jo, och jag kan tänka mig att den kan vara, eller de lagarna kan komma att vara ganska länge i kraft, trots att man lättar på en del restriktioner då här så småningom. Jag tror att man vill hålla dem i kraft, för att det är ju de här lagarna som ger staten möjlighet att på ganska kort tid bestämma om sånt som vanligen hör till den här regionala nivån då det gäller olika beslut. Och därför vill man hålla kvar den här möjligheten ganska länge också. Och sen handlar det ju om den här hälsovårds- och sjukvårdspersonalen som snabbt ska kunna kallas in på jobb, och så har det ju varit redan nu att sjukvårdare har varit tvungna att flytta på semestrar och övertidsbegränsningar har inte hjälpt och allt möjligt. Den ger ju arbetsgivaren jättestora rättigheter, det här undantagstillståndet då, och det här är ju också någonting som vårdarna har lyft upp nu när de har sina lönefrågor öppna, att de ger mycket i den här situationen, men de upplever då själva att de inte har fått så mycket istället. Och det är ju intressant att det här pågår nu samtidigt, den här stora lönediskussionen samtidigt som vårdarna jourar mer än någonsin före eller är på jobb alla möjliga tider.
Jag tittar igenom den här lagen och 6 månader kan den vara i kraft och i ett streck, och ska den gälla längre än så då måste det upp till behandling igen i riksdag och så. Men i och med det så har ju regeringen ännu flera månader kvar om man då önskar att hålla den i kraft och därmed ha de här möjligheterna att, ja, möjligheter till sådana ingrepp som man inte annars har i normala fall.
Och, men det som ändå är bra att tänka på där är att trots att man har då de här beredskapslagarna i kraft, så måste varje enskild förordning ändå behandlas i riksdagen. Om det till exempel kommer nya begränsningar senare som vi inte just nu kanske precis kan föreställa oss vad de skulle vara. Till exempel det här som har diskuterats, kravet på att bära ansiktsmask när man rör sig utanför hemmet. Det är ju någonting som gäller i många andra länder och som diskuteras ganska livligt också här i Finland emellanåt. Så om det kommer nya restriktioner, ifall man vill balansera upp det här, att man lättar på en del medan man inför nya. Jag säger nu inte att just det här med ansiktsmaskerna skulle vara jättesannolikt, men det, varje förordning ska ju ändå behandlas i riksdagen, så det är ju bra att komma ihåg att det är ändå inte någon diktatur, fast här har kommit beslut i rasande takt och av den kalibern som man aldrig skulle ha kunnat föreställa sig i den generationen, tänker jag, som jag själv har vuxit upp i, där man inte har några aktiva minnen från krigstida förhållanden som ju många har jämfört med.
Ja, precis, kristid. Jättemånga frågetecken. En del kanske klarnar eller retas ut här nu snabbt, men det är ju helt klart att Finland och övriga Europa och världen lever just nu precis i den tiden att vi går och väntar och ser lite vartåt det lutar och vad som händer och vilka beslut som fattas. Jättemycket tack, Ingemo, för det här resonemanget. Vi får se vad som händer. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!